Podplay.
Krigets första offer är sanningen, brukar man säga. Det är ett citat med okänd härkomst som mejslats fram under många år, ordagrant belagt från tiden för första världskriget. I konflikter har båda sidor intresse av att få ut sina versioner. Det är ett skäl till att nyhetsredaktioner prioriterar att vara på plats och skicka dit egna journalister som själva kan berätta vad de hör, ser och uppfattar. Dagens Nyheter har, liksom hundratals andra medier, haft team på plats i Ukraina under många veckor sedan kriget där eskalerade. Den konflikten är förstås varken den första eller sista som DN rapporterar från. Så hur är det att rapportera från krig och hur har krigsjournalistiken förändrats? Detta är Utrikesveckan i Studio DN och i detta avsnitt hör vi Anna-Lena Laurén som är Rysslands korrespondent. Välkommen!
Tack så mycket!
Vi har också med oss Edna Alnahall som är reporter på Dagens Nyheter. Hej!
Hej!
Nathan Sacher, korrespondent med oss från Jerusalem. Välkommen!
Hej, god morgon!
Och Torbjörn Pettersson som bevakar Asien för DN och bott många år i Kina. Hallå!
Hej!
Själv heter jag Sanna Thorén Björling. Vi börjar i det som är mest aktuellt just nu, Ukraina. DN har alltså haft journalister där i flera omgångar. Både Torbjörn och jag har varit där och vi ska återkomma till det. Anna-Lena, du har varit i Ukraina många gånger tidigare, också sedan Ryssland eskalerade kriget i februari och du är på väg tillbaka dit. Vad är det som avgör vart du och fotografen väljer att åka i detta stora land?
Faktum är ofta brukar vi avgöra det ganska sent, för det är ju väldigt, situationen på fältet, på marken ändras ju hela tiden. Och det som man aldrig ska göra, och det som enligt mig också är en säkerhetsfara, är att man väldigt tidigt låser sig fast i att nu gör vi, måste vi göra absolut så här. Och så här har vi bestämt med våra chefer. Utan man har en uppfattning om vad som just nu är viktigt. Men sen när man kommer på plats och är där, så det är ju då först man vet vad som egentligen går att göra. Och då måste man alltid laga efter läget.
Du har ju varit i flera konfliktzoner inom ditt bevakningsområde. I Ukraina ett antal gånger, men också till exempel i Afghanistan. Men i Ukraina, vad tycker du utmärker situationen där just nu?
Det som ju är väldigt speciellt om man jämför med till exempel, jag vet hur det var i Syrien, under inbördeskriget i Syrien, som jag visserligen inte själv har bevakat, men som jag känner till. Och hur det har varit tidigare, när jag själv har bevakat då, kriget i Ukraina från 2014, så är att det är mycket svårare nu att till exempel få tillgång till fronten. Det är mycket mer kontroll. Alltså från rysk sida kommer man ju förstås inte fram till någonting. Alltså rysk sida är väldigt kontrollerad. Och det har det alltid varit. Men nu har också ukrainsk sida släpper inte alls fram mot fronten som man gjorde tidigare. Och det gör att liksom rena frontrapporter, det mesta man ser sånt som kallas för frontrapporter, så är ju sånt som egentligen är väldigt kontrollerat. Och det gör att jag tycker att det intressantaste, det som känns för mig liksom mest relevant är ju att hitta människorna som bor så nära fronten som möjligt eller människorna som befinner sig i kriget och prata med dem och hitta deras historier.
Torbjörn, du har ju också varit i Ukraina. Du sa till mig tidigare att kriget på något sätt inte kändes så närvarande eller påtagligt när ni var där. Vad menade du med det?
Men jag tror att jag menade att innan man ger sig iväg på en sån resa så försöker man ju sätta sig in i hur det kan bli. Och man följer utvecklingen väldigt noga för att vara förberedd på vad som kan hända. Och i min värld då så såg jag hur vi skulle tillbringa ganska mycket tid i skyddsrum. Flyglarmen skulle gå, vi skulle tvingas ta skydd, vi skulle sova dåligt, vi skulle bli trötta. Och det där hände inte riktigt. Jag åkte ju dit med fotografen Alexander Mahmoud. Och när vi kom till Kiev-regionen så var det var ganska lugnt. Alltså det sköts ju robotar runt om Kiev också. Men det påverkade inte vårt arbete så som jag hade trott. Men ändå om det är relativt lugnt så är man ju ändå redo fortfarande. Så att när jag sov i Ukraina så sov jag alltid i träningsbyxor, tröja och hade packad ryggsäck vid sängen om det skulle hända någonting. Och sen såg vi ju ändå, jag menar vi såg ju spåren av krigen och vi mötte ju massa människor som hade blivit drabbade av kriget. Och som mitt uppe i all den här eländet försökte leva sina vanliga liv.
Nathan, du bor ju i en region i Mellanöstern där våldet kommer och går och ibland väldigt plötsligt. Hur förhåller man sig till det?
När jag först hamnade här som mycket ung och kom alltså då från det fredliga Sverige där våld är undantaget. Då fick man ju vänja sig vid att här är våldet snarast vardag. Och det här var alltså långt innan jag blev journalist. Men också när jag började skriva så fick man vänja sig vid att fortsätta och skildra det som hände utan att jaga upp sig och bli skärrad av dels av läskiga ljud men också av människor som led och plågades. Men det var så att säga inte min sak.
Du påpekade för mig inför det här samtalet att faran ibland dyker upp på helt oväntade ställen och på oväntade sätt. Vad tänkte du på då till exempel?
Alltså, i en riktig krigssituation som i Libanon 82 när det visslar om öronen och marken skälver, där är man inte så ängslig och rädd, därför att där är allting är självklart ungefär hur du ska reagera och ta det försiktigt. Men det som är svårare och farligare, det är när man är på ett jobb där man ska försöka berätta något som de närvarande inte vill att man ska berätta. Antingen det är parterna i konflikt eller oftare då att det är en regim och en regering som är angelägen om att sabotera ditt arbete. Ja, men ibland är det här inte ens en regim. Det räddaste jag har varit någon gång under mina verksamma år, det var de gångerna i Basken där man var i en liten stad där alla kompakt stödde ETA, alltså den baskiska separatistorganisationen, och allas ögon följde en på gatan och allt tal tystnade när man steg in på en bar. Så att det är mycket psykologi i det här också, och det gäller då att separera sina känslor från sina arbetsuppgifter.
Saed, du har ju andra erfarenheter än vi andra här. Du kom till Sverige 2015 från Syrien, som då hade befunnit sig i krig redan i flera år. Och nu har du bott i Sverige länge och följt rapporteringen om kriget i ditt hemland härifrån. Hur tycker du att kriget har bevakats? Just nu så görs det ju nästan inte alls, kan det kännas som.
Ja, jag stöttar ofta på brottexter som skrevs i svenska medier under de senaste åren om Syrien. Och det är imponerande hur intressanta berättelser och versioner som svenska medier kunde fånga och skildra från Syrien. Och det är talande i sig att många utländska journalister kunde resa till Syrien, alltså att riskera att resa dit och rapportera därifrån. Jag har själv träffat svenska och danska journalister i min hemstad i 2012 och 2013. Och nu när jag reser det som skrevs så känner jag igen mycket från den där tiden. Så jag skulle säga att bevakningen var jättebra, särskilt under de första åren i kriget. Men när det gäller att bevakningen nu är mycket mindre, så det kan bero på att kriget själva har lugnat sig. Men det är självklart när något stort eller viktigt händer så skriver vi, och även svenska medier som jag noterar.
Mm. Jag återkommer till det där. Något som är intressant som jag tror att som ni har berört allihopa här och som vi alla har skrivit om är ju den här gränsen mellan hur det pågår ett vardagsliv parallellt med det våld som finns och det våld som finns ibland alldeles nära. Det är ju ganska märkligt tillstånd, och det är svårt att veta när man kommer utifrån var den där faran finns. Jag tror att det kan vara spännande för många att höra om. Vi har ju säkerhetsrutiner här på Dagens Nyheter med dagliga möten och avstämningar. Hur tycker ni som har varit ute, hur tycker ni att det här fungerar och vilken hjälp är det för det arbete vi gör? Det är ju alltid en balansgång här. Vi vill göra så mycket som möjligt, men vi kan inte alltid göra det vi vill. Vad skulle du säga, Anna-Lena?
Jag tycker att samarbetet med vår säkerhetschef fungerar väldigt bra. Och jag tycker samtidigt att när det gäller hela den säkerhetsdebatten i Sverige och bland svenska medier, så tycker jag att det har blivit en viss... Nu talar jag inte specifikt alls om oss, utan överhuvudtaget så tycker jag att det känns som att eftersom det har blivit en så stor och viktig fråga, därför att det pågår så många konflikter som många skickas ut, så har det nu blivit mycket stort fokus på rutiner till exempel. Och sen varje gång någonting händer i alla fall, så brukar det första alla chefer säger är att vi har följt rutinerna. Och som om liksom det skulle vara en garanti mot någonting. Jag tror att det, samtidigt som det är bra att vi har rutiner så tycker jag att det finns kanske lite övertro på att om man har gått en säkerhetskurs och man har ett säkerhetsmöte och man följer rutiner så då är allt bra. Det är ju egentligen fortfarande inte det som är säkerhet. Att det som är säkerhet är att ha en bra chaufför. Det är ju den största säkerheten att ha en bra chaufför som vet var man kan röra sig. Och ha lokalkännedom. Lokalkännedom kan man ju inte alltid ha. Man kan ju, det kan ju hända att man skickas ut till en konflikt som man inte har bevakat tidigare. Men ju större lokalkännedom man har, ju bättre lokala medarbetare man har. Det är ju det som är säkerheten.
Men exakt, jag håller med om det. Det här med lokala kännedomen. Jag hade ju inte varit och rapporterat i Ukraina tidigare, men vi hade väldigt bra lokala kontakter som gjorde att vi ändå kände oss säkra. Och jag tycker ändå, och jag förstår ditt resonemang om rutinen, men det kändes också skönt, tyckte jag, med den här rutinen på morgonen. Morgonmöte med Christer Olsson då, som är vår säkerhetschef. Och han hade gått upp tidigt, han var uppdaterad med det senaste. Även om det är från ett väldigt långt avstånd, och så har han också kontakt då med andra mediebolags säkerhetschefer. Och sen klart att du själv försöker läsa hela tiden i olika kanaler, plus att du frågar då omgivningen om det.
Jag håller med om det där. Jag tyckte också att de här dagliga avstämningarna var värdefulla, att man inte kan ha koll på allt själv. Men en av utmaningarna med att bevaka krig, det är ju just att göra de här stora geopolitiska dragen begripliga, det som händer på det stora, men också gestalta då hur det påverkar människor på plats. Som journalist, hur vet man var de här berättelserna finns, tycker ni? Hur hittar man dem?
Ja, men, jag tänkte på en grej där. Ibland är det självklart, som när du, Sanna, och fotografen Lotta Herdelin i all hast åkte till Butcha. Det var ju precis efter att massaken där hade blivit avslöjad. Och då måste det gå väldigt fort. Ni kan inte ha haft många timmar på er att jobba där. Och sen kom vi tillbaks dit, jag och Alexander då, några veckor senare. Vi hade gott om tid. Och vi tänkte att vi ville berätta om hur människorna hade där nu. Alltså ett par veckor efter att orten Butcha hade blivit känd i hela världen. Och vi sökte kontakt och vi träffade en familj i 4 generationer som bodde i samma lägenhet. Och kunde liksom berätta om deras liv. De hade varit utan el och värme och rinnande vatten i över 50 dagar. Och lagade maten utomhus på gården över öppen eld. Så vi var ju på samma ställe. Men förutsättningarna var totalt olika. Mm. I olika faser av kriget.
Mm. Vad säger du, Nathan? Hur hittar man de där berättelserna?
Alltså, jag har ju haft privilegiet att skriva mest om områden och från områden där jag känner mig rätt hemma. Och där de, så att säga, konfliktens parter oftast inte har något intresse av att skada eller såra journalisten. Så att man kan botanisera rätt fritt i terrängen och höra parternas historia. Det som är den stora utmaningen till exempel i Palestina-konflikten, det är ju att bägge parter är så otroligt mobiliserade och duktiga på att sälja sin version och sen också duktiga på att följa med vad man sen skriver och protestera om de inte håller med vad man har sagt. Så att det är en större utmaning för mig i mina områden.
Just den där frågan om information, det är ju kanske en av de största skillnaderna mellan journalistik i en öppen demokrati och krigsrapportering, bortsett då från den fysiska säkerheten, att det kan vara svårt att bedöma information, det kan vara bristinformation eller man har bara tillgång till den ena sidan. Anna-Lena, hur gör man för att veta?
Ja, det där är en mycket bra fråga. Till saken hör då, det är väldigt intressant det som Nathan sa, att det här han har gjort bevaka, så har parten oftast haft intresse av att tala med journalister och ge sin version. För i Ukraina så är det inte hemskt ovanligt, och speciellt när man rör sig i östra Ukraina, att människor är oerhört bittra. Alltså man får hela tiden höra att hit kommer ni, och hit kommer OSSE, och hit kommer en massa organisationer, och ingenting ändras. Alltså människor där har en förväntan på att om du kommer en utlänning och pratar med dig, om man pratar med en utlänning, så då ska utlänningen också göra någonting åt saken. Att det ska bli en förändring. Och där är det ingen idé att förklara om det fria ordet och att jag är journalist. Jag kan förklara det, men för de ser liksom ingen nytta med det. Alltså i motsats till det som personer som Nathan intervjuar som vet hur medierna fungerar, så är det ofta människor som de först vet inte hur det fungerar och de tycker det är mycket ointressant. De vill bara få ett slut på kriget. Och det som också är svårt är att de ofta, och det här gäller alla forna sovjetländer, att det finns en ganska stor grupp människor som svarar på alla frågor med samma klischéer. Huvudsaken är att det inte blir krig. Det här är politik, det här är inte människor som krigar, alltså fred i hela världen och så här. Alltså, de svarar med klischéer, de svarar inte på frågor.
Ja, men det där är jätteintressant. Jätteintressant. Ja. Det där är det är också en uppgift för korrespondenten, att han känner den lokala psykologin så att han kan, så att säga, bedöma sanningshalten och innebörden i det som han får höra. Därför att ibland får man, som sagt, höra deklamerade propagandaramser, och ibland så är folk rädda för att säga vad de verkligen tycker.
Absolut. Och ibland så, och ibland när folk säger vissa saker, så förstår man, när man har hört det riktigt många gånger, att det här, att de menar egentligen någonting annat nu. Eller de vill inte svara på frågan. Ja.
Nej.
Och en nyckel här är ju, som ni är inne på, både att man känner platsen, och även om man inte gör det, att man, ibland krävs det ju inte mer än att man är där några dagar för att man ska förstå att det här är en upprepning. Första gången man hör någonting så kanske man inte vet om det är en upprepning, men sen märker man ju det relativt snabbt ändå. Sed, vad säger du? Du följer ju många krig, men inte minst kriget i ditt eget land, och ser ju information här och kan genomskåda det där på ett annat sätt än många, många andra reportrar. Hur bedömer du vad som är sant och inte?
Ja, det är inte lätt faktiskt alltid. Men när det gäller området som jag bevakar, så det finns massa förtryck och orättvisa. Och när det gäller, alltså det sträcker sig från hur diktatorerna behandlar människor till hur män förtrycker kvinnor. Så det finns massa orättvisa. Så jag känner ofta att människor inte behöver yoga för att övertyga dig som reporter eller journalist. Men samtidigt, man kan hitta massa information på sociala medier alltså. Så man kan alltid kolla berättelsen via att kolla lite grann på sociala medier, hur man resonerar ämnet, vad andra säger. Via att kontakta andra människor som känner området och frågan. Så det finns en del verktyg som man kan använda.
Vi var inne också på säkerhetstänkandet, och det är ju spännande att återkomma till lite. Vi vill ju, Anna-Lena, du sa att det kan vara svårt att komma nära fronten, men det kan ju finnas risker på olika håll, och det där är ju både en redaktionell fråga och en individuell fråga, hur stora risker man är beredd att ta. Men vad är det som ska vägleda oss här i den här balansgången?
Man måste ju alltid väga, vad är nyttan av det här mot det risk jag tar? Och finns det något annat, om det är så att det är en ganska stor risk, att finns det något annat som också är väldigt bra och viktigt som jag då kan göra istället? Men det som jag tycker att man inte ska göra, och som nog görs ganska mycket, tycker jag fortfarande, är det här att man med våld ska vara, man vill kunna säga i sin text eller i kameran att jag befinner mig nära en strid, jag befinner mig nära frontlinjen. Man vill bara kunna säga det, då ska man absolut dit fram. Det är liksom, det är klart att det är viktigt att vara nära frontlinjen i sig, för att det bor människor där, och det är de människor man vill berätta om. Men liksom bara det här att du är nära någonstans, så betyder inte alltid nödvändigtvis i sig att det är så jättestort mervärde.
Nej, men jag håller med dig helt, Anna-Lena, det där, för att det är inte alldeles säkert att det alltid är så att de mest talande berättelserna finns precis vid fronten. Utan att man vill bara liksom säga, ett mått kan vara då att man vill åka till fronten bara för att man vill visa att man är vid fronten. Och sen har man ingen tydlig idé med vad man vill göra där egentligen. Så då kan det vara värt att avstå kanske.
Jo, att det blir som en sportprestation, att man till varje pris ska vara så nära som möjligt. Mm. Och att man kan känna, i alla fall i yngre dagar, en press på sig att ta risker. Det finns ju också i vår bransch, det har vi alla sett, människor som blir nästan beroende av fara och som söker faran, både korrespondenter och fotografer, och som tar sig till de konflikter där de kan få, så att säga, sitt lystmäte på adrenalin.
Men det kan ju finnas den andra, alltså åt andra hållet också, om man verkligen tycker att man är en stark berättelse på spåren och vet att den kan man bara göra där, att det då kan vara värt att ta något större risk.
Ja, precis. Man, det finns ju ett syfte, det är ju en balansgång. Tog vi inga risker alls, då skulle vi inte kunna göra någonting, utan det väger ju hela tiden här. Det finns två saker i skålen här. Jag tror att min resa till Ukraina, den hade nog blivit annorlunda om vi varit oroliga för vår egen säkerhets skull. Vi var aldrig det. Vi hade ju också varandra, man arbetar ju aldrig ensam. Och man pratar ju hela tiden om det man har varit med om. Men hur gör ni för att sen ta hand om sånt som ni är med om? Det kan vara möten med människor som har förlorat allt.
Alltså, om jag får skjuta in en aspekt som är viktig i det här, det är ju att man ska vara till varje pris objektiv som förmedlare av nyheter. Och samtidigt så är det ju så att i de flesta konflikter så har man en ganska bestämd mening om vem som började och vem som är boven i dramat. Och det ska man hela tiden hålla isär. Och det är ibland ganska svårt och ibland så naturligtvis omedvetet så färgas ens text av ens moraliska bedömning.
Det där är en jätteviktig poäng och som man faktiskt måste vara medveten om. Och alltså ett bra exempel på det här är en aspekt av Ukraina som jag själv tycker att jag borde bevaka mera och som är svår att göra just nu därför att de människorna befinner sig i öst där kriget är värst. Det finns ju ganska många ukrainare fortfarande som är för Ryssland. Och liksom deras bevekelsegrunder har vi inte utrett egentligen, tycker jag. Och det försvåras i och för sig främst av att jag tycker det är ofta ganska svårt att intervjua dem för att de är ofta otroligt påverkade av propaganda. Och dessutom är de jättebittra mot oss och mot andra, mot ukrainare från väst och mot västerlänningar överhuvudtaget. Så det finns en sån här mur där från början. Man måste komma liksom fram till en människa. Det kan ta lång tid om man har inte alltid den tiden. Det är en sak. Men sen är också den här aspekten att när du förklarar det här så finns det en balansgång och du måste sätta det i ett sammanhang. Man måste förklara varför människor påverkar propaganda. Men man får inte heller idiotförklara människor som ändå ger en sin tid och låter sig intervjuas. Det är svårt.
Det är svårt. Men som journalist och fotograf så kan man ju ofta använda sig av yrkesrollen som för att hantera olika situationer, tänker jag. Att man är ju där och arbetar. Det betyder ju inte att man stänger av. Man blir ju inte en robot. Men man kan ju ändå, det blir en slags känslomässig, så skyddar man sig ju genom att man är där på jobb. Så du har ju arbetat som journalist när det var krig i ditt eget land. Hur gör man då för att hantera de situationerna, för att hålla någon slags professionell distans?
Det är inte lätt att hålla distans hela tiden. Jag blir ibland berörd, särskilt om fallet finns något barn eller orättvisa. Men samtidigt har jag i bakhuvudet hela tiden att det inte är min roll att bli påverkad och bli direkt inblandad i fallet. När det gäller araber så de har ofta höga förväntningar från journalister. De tycker att, eller en del tycker att när någon journalist, särskilt i västvärlden, skriver om ett problem så kommer problemet att lösas på en gång. Och jag tänker alltid att det är helt oacceptabelt att lova något mer än att jag kommer bara att skriva om det här och vi får se hur det går. Men när det gäller hur jag skildrat ämnena under mitt arbete, jag har alltid varit för den befolkliga uppropet i Syrien. Men hur jag skildrar ämnena beror på alltså den redaktionella policyn för mediehuset som jag arbetar för. Det sträcker sig från vilka begrepp jag använder till vilka ämnen och versioner jag intervjuar. Och det här har orsakat mig mycket problem alltså i Syrien men även i Sverige. Nyligen har jag kritiserats av mina vänner i Sverige eftersom jag använde ordet inbördeskriget. De menar att det som händer i Syrien är en revolution mot en diktator. Inte är ett slags krig mellan släktingar. Eftersom inbördeskriget, när Google Translate översätter ordet så blir det ett, alltså som på engelska, civil war, alltså krig mellan släktingar. När jag skrev till exempel ett reportage om att kriget i Syrien, valet i Syrien splittrar syrier även i Sverige, Så varken regimen, anhängare eller motståndare blev glada när jag skildrat ämnet neutralt. Så jag skulle säga att det är inte lätt att hålla distans hela tiden, men det är en del av vårt jobb och vi måste göra det när vi kan.
Det är jätteintressant det som du sa om just inbördeskrig, för det är någonting som man också, det finns många, så fort om man använder ordet inbördeskrig, det som pågår i Ukraina nu är ju verkligen inget inbördeskrig utan Ryssland har anfallit Ukraina. Det som pågick 2014 hade också en väldigt stark rysk inblandning och Ryssland annekterar Krim, men det fanns också ett element av faktiskt ukrainare som stred mot ukrainare, och det elementet gick inte att förneka. Och jag har själv aldrig kallat det för inbördeskrig, men det fanns. Det finns alltid läsare som är otroligt känsliga för minsta antydan att det finns en konflikt inom Ukraina också. Och det, man måste på något sätt bara hålla huvudet väldigt kallt och försöka beskriva det så sanningsenligt som man själv tycker att man kan.
Och man kan också se på den sammanlagda rapporteringen att varje enskild text i sig utgör ju en del av någonting större, någonting, något som pågår. Jag tänker på en annan sak, så här, riskerna blir ju också annorlunda om man är i sitt eget land. Om konflikten är väldigt polariserad eller om det finns en fiende eller en angripare. Det kan ju också gälla att man utsätter anhöriga eller vänner för risk. Hur förhöll du och dina kollegor till det?
Det kan vara det sämsta som händer oss när det gäller att våra bekanta påverkades negativt på grund av vårt arbete. När jag var i Syrien hade jag jättemånga vänner, alltså jättemånga. Så ingen av dem har hört av sig till mig sedan jag lämnade Syrien. Alltså, de har aldrig pratat med mig i telefonen. Och det är sorgligt faktiskt, men jag förstår helt hur de tänker. Eftersom det är inte lätt att hamna i fängelset i Syrien. Eftersom de har en relation med en journalist som kritiserat och kritiserar fortfarande regimen. Så det, jag vet inte vad man kan göra. Alltså det som jag gör bara att jag fortsätter jobba och hålla tummarna att inget allvarligt händer dem på grund av mig.
Nathan, utdragna konflikter förlorar ju ofta mediernas intresse, och det gäller ju inte minst Israel och Palestina. Det går väldigt mycket upp och ner. Hur gör man för att få gehör hos redaktörer och publik för att en konflikt kan pågå som lågintensivt? Det har ju gällt Ukraina, det gäller också Syrien. Hur tänker du, Nathan?
Ja, det där är alltså mycket svårt för den enskilde reportern att påverka. Jag tycker jag har gått gehör på hemmaredaktionen, men det är ju en kulturell förändring att Palestinafrågan inte längre känns angelägen för de flesta svenskar. Att den har överskuggats till exempel av kriget i Syrien, där många, många, många fler människor misshandlas och mördas. Det är inte lätt att... Och nya svenska generationer har vuxit upp och läst de andra saker i tidningen och formats på ett annat sätt. Så att den här känslan som fanns i Sverige för 20 år sedan att Palestinafrågan måste lösas, det måste bli fred mellan israeler och palestinier, det är borta, och inte ens på UD så känner man att det här är ett trängande ärende. Så att historien har sin gång, och det är grymt ofta.
Hur tänker du så här kring kriget i Syrien nu, som ju också har, du var inne på det själv, att det är mycket mindre rapportering därifrån?
Alltså vi säger att det finns inte stora händelser som händer varje dag där, men alltså det finns alltid något som man kan bevaka och skriva om. När man går in på människors liv, vardagslivet, så hittar man jättemånga intressanta berättelser att berätta om. Alltså det finns en hel generation som växt upp i lager i Syrien eller i grannländerna. Det finns människor som har levt i 10 år nu utanför sina hem, alltså i tält. Vi pratar om det här, men vi känner inte exakt hur de lever, hur det går med att städa, att diska, att hitta medicin för barn, att gifta sig, att lära sig. Så om man vill fortsätta bevaka området, så det kan man jättegärna hitta saker att skriva om, men det beror också på vad händer på andra delar av världen. Alltså det finns allt ofta områden och frågor som får mest läsarnas intresse. Så det blir ibland krångligt att man måste jämföra, man måste prioritera vilka ämnen och frågor man ska skriva om.
Det där kommer jag ihåg väldigt tydligt från när jag var korrespondent i USA, att det var lugnt i USA. Det var det bara när det hände väldigt mycket saker på någon helt annan plats i världen. Det hade ingenting egentligen med, mycket mindre att göra med vad som hände i USA.
Det är intressant också, jag måste bara få tillägga, det är ju otroligt sorgligt att lyssna just på det som Nathan sa och som säger så om att en konflikt liksom tappar, det går neråt i blickfången, men det är ju faktiskt, det var ju samma med Ukraina. Alltså, jag var ju där, vad ska man säga, att jag bodde där 2014-2015 och sen liksom planade konflikten ut och den blev fryst. Och intresse försvann. Jag var ju fortfarande där och många andra var där. Det är ju inte heller sant som vissa påstår att det var nollbevakning. Det har inte varit nollbevakning. Men det har ju såklart varit mindre bevakning. Och nu är det ett stor krig och nu är det stor bevakning igen. Men det är liksom på två sätt tycker jag att jag tycker det är väldigt viktigt därför att man har just korrespondenter som kan ett område bra och som ser vad som är på gång och som kan fortsätta hålla en bevakning trots att det inte händer så mycket just nu. Och samtidigt måste man ju också vara medveten om att när konflikten går ner så går också intressen ner. Att man kan liksom inte heller kräva att det på något annat sätt. För det är som Nathan sa, att så är historiens gång. Men den här kunskapen och den här ständiga bevakningen måste ändå finnas.
Jag skulle bara citera George Orwell som sa apropå just de här sakerna. Att när en konflikt blir permanent så blir den efterhand osynlig.
Jag upplevde i Ukraina att man på den ukrainska sidan som representant för internationell press blev väldigt väl bemött, både av vanligt folk och polis och militär och andra räknade, de visste eller räknade med att rapporteringen skulle vara bra för Ukraina. Men om man lyfter perspektivet så har ju journalister ofta under senare år och konflikter blivit måltavlor på ett annat sätt än för. Hur påverkar det vårt arbete skulle ni säga?
Ja, i Ukraina är det bra att komma ihåg att flera av de journalister som har blivit skjutna, det har blivit visserligen, de har inte erkänt det, men det är ukrainska armén som har skjutit flera journalister. Och vilket inte beror på att man har, vilket beror på att det har varit jättestressiga situationer och man har ju inte fått liksom en oberoende utredning av någonting just nu för att det pågår ett krig. Men det är väl, de här liksom situationerna kan ju uppstå var som helst och också när den här parten upplever att man är på deras sida så kan det ändå uppstå sådana här väldigt stressade situationer.
Torbjörn, var det någonting ni tänkte på?
Men det är klart att du fick den ukrainska sidans berättelser hela tiden. Och de gånger som det var mer utpekande så sökte man ju flera som sa samma sak i så fall. Eller till och med att det hände att de skickade bilder på, de sa att en man hade blivit skjuten. Så att jag fick bilder i min mejlkorg på det som i stort sett skulle kunna bekräfta att det hade hänt åtminstone. För man kan inte vara helt säker på det då. Mm.
Hur tänker du, Nathan, kring det att journalister kan har blivit måltavlor?
Alltså jag har ju varit gynnad av olika omständigheter under min karriär. Så att jag har sällan varit så. Men jag har påverkats av när kollegor, en nära vän till mig, Julio Fuentes från El Mundo i Madrid mördades av talibanerna, jag tror att det var 2001, och även andra personer som jag har stått nära har råkat illa ut. Men samtidigt är det så att det finns få mänskliga yrken som är helt ofarliga, så att man ska inte göra för stor sak av det här. Det är ju bara så att vara lastbilschaufför är också farligt och att vara renhållningsarbetare är också farligt. Så att man kan inte grubbla för mycket över detta.
Har du märkt någon skillnad, Saed, du som har från Syrien, där också flera journalister har dödats?
Ja, det är ju, menar du skillnaden mellan Syrien och Ukraina?
Nej, men jag tänker hur journalister också blir utsatta och utpekade som, på ett annat sätt än vad som var fallet ofta förr.
Det är, alltså journalister under alla krig blir journalister utsatta för fara, dels för de befinner sig inom fara och dels eftersom en del inte vill att de berättar sanningen. Jag blev fängslad i Al-Assad-regimens fängelse en månad. Jag var nära att bli kidnappad en gång av mina vänner i revolutionen, alltså de som tillhörde revolutionen, men eftersom jag skrev det som de inte gillade. Det finns många journalister som försvann i Syrien och blev dödade. Och det finns en del svenska journalister som kidnappades i Syrien. Alltså det är de två journalisterna, svenska journalisterna som kidnappades i Syrien. Jag har träffat dem dagen före de kidnappades i Syrien. Och det har varit jättesorgligt för oss journalister och aktivister alltså. Eftersom människor har mycket hög uppskattning för journalister. Och människor vill att journalister kommer in och rapporterar. Så när en journalist skjuts eller kidnappas så förstår man att det kommer att påverka vårt ärende. Så det är en fråga som diskuterades i Syrien mycket. Alltså även de som vill gärna kidnappa journalister eller döda journalister kommit överens till en viss grad att, med varandra att det här området får vi inte röra. Alltså vi vill att de kommer och bevaka, annars blir det ett problem för oss.
Verkligen. Nathan, du var inne på när vi pratade tidigare om att de verkliga hjältarna är kanske de journalister som försöker bedriva oberoende eller granskande journalistik i diktaturer. Tycker du att, är de att betrakta på ett sätt som också ett slags krigsreportrar?
Ja, de som i sina egna hemländer mot regimens vilja försöker berätta vad som händer i Mexiko, i Colombia, i Turkiet, särskilt och ju absolut, i synnerhet då, i Syrien där man ibland inte alls nöjer sig med att fängsla journalister utan man ofta bara mördar dem. Så att det är de som är i mina ögon, för att vi när vi reser ut så är vi trots allt uppbackade av redaktioner och regeringar och opinioner på annat håll som de här tyrannerna är lite känsliga för, men det är de inte alls när det gäller sina egna medborgare.
Ja, jag håller helt med dig Nathan där med, när det gäller Kina tänker jag då på de modiga kinesiska journalisterna som i alla fall tidigare om åren har självständigt kunnat få fram saker och också då haft modiga publicister så att det har kommit ut. Men det där är ju slut nu tyvärr, så att det finns ju ingen sån grävande journalistik i Kina i stort sett. Och det drabbar ju också utländska medier som är där, för det är alltid de inhemska medierna som har bättre källor. Och sen har de utländska medierna i Kina kunnat gått vidare.
Du bodde ju där under den tiden när det här förändrades.
Ja, det var stor skillnad faktiskt. Det började strippas successivt. Men fortsatt så finns det då väldigt modiga aktivister inom olika områden som pratar både med kinesiska och utländska medier om missförhållanden. Och då trots att de kan gripas eller råka illa ut. Och hade inte de varit där så hade ju mycket, mycket mindre varit känt i Kina om vad de kinesiska myndigheterna försöker dölja hela tiden.
Vi ser ju någonting nu i Ryssland som händer, Anna-Lena.
Det är ju exakt samma sak i Ryssland, det är otroligt fascinerande. Jag håller verkligen med om det som Nathan sa av Torbjörn också. De journalister är de verkliga hjältarna, för de utsätter sig för fara hela tiden i sitt eget land, dygnet runt och inte liksom under arbetsresor utan ständigt. Och i Ryssland så, det var ju precis samma mönster. Alltså Ryssland har under senaste 10-15 åren fått otroligt mycket bra journalistik, internetpublikationer och väldigt mycket sånt just som ryska journalister som har mycket bättre källor än vi gräver fram och sen kan vi gå vidare på det och det sprids. Och de har liksom grävt fram otroliga saker om Putin, om korruptionen och så vidare. Så det är liksom, och nu, men det, nu har ju de flesta, eller de har alla lämnat Ryssland nu efter att kriget börjar på grund av sin egen säkerhet, men de fortsätter jobba utomlands. Så de har redan grävt fram en massa intressanta saker om ryska soldater till exempel och varifrån de kommer och så här. Jag lyfter på hatten, de är fantastiska.
Den här drivkraften att gräva fram saker är verkligen, och att fortsätta trots att man riskerar allt egentligen, det är ju faktiskt helt fantastiskt. Jag skulle vilja avsluta, vi ska strax avrunda här. Jag tänkte att rapportera från krig och platser långt borta, det är ju, det ger ju lätt en känsla av att någonting är abstrakt. Men det är ju trots allt vanligt folk som det här handlar om i allra högsta grad. Så att det skulle vara spännande att höra er alla lite kort här och berätta någonting om en person som ni har mött eller och vars berättelse som har gjort särskilt starkt intryck på er och som kanske gjorde att ni själva förstod eller lärde er någonting.
Jag kan tänka på en kille som jag följt upp i 2-3 månader. Det hände typ en monster där i Syrien där riktigt vård finns inte i nordvästra Syrien. Så det blev att aktivister börjar bevaka eller skriva om ett särskilt fall. Alltså en person som är väldigt utsatt för sjukdom och som behöver att föras till Turkiet. Så de började skriva om den här personen, turkarna hör om den här personen. Sen accepterar de att flytta personen till Turkiet för att han eller hon skulle få vård. Och den här personen, som jag sagt tidigare, att hans pappa, när jag nådde hans pappa, och hans pappa tyckte att jag skulle hjälpa till med fram till att Tyskland skulle skicka ett flygplan till Syrien och att ta barnet till Tyskland eftersom det här sjukdomen man inte kan behandla var som helst. Och när jag följde upp den här versionen under 2 månader, han kunde gå och föras till Turkiet. Hans mamma fick inte följa med, så hon smugglades efter att hon betalade tusentals dollar. Och sen dog barnet. Medan jag följde av honom. Och det var fascinerande. Alltså det var, jag var jätteberörd och ledsen och grät. Och kunde inte skriva längre. Och jag behövde att avsluta artikeln. Men så jag har barn och jag kan inte föreställa mig att något sånt händer dem. Så det är inte lätt att skriva om människor i utsatta situationer, men det är vårt jobb och man lär sig och man blir stolt och man uppskattar livet som man fick.
Jag berättade tidigare när vi kom till Butch att vi följde en familj i 4 generationer. Och gammelmormor, mormor, mamma och hennes 7-årige son. Så frågade jag mamman där, 28 år gammal. Men hur pratade du med din son? Hur pratade du med din 7-åring om kriget? Och så sa hon att jag försökte att inte prata om kriget. Och sonen hade inte fått gå ut och leka på en månad. Men hon förstod ju att han ändå hade hört liksom, de ryska stridsvagnarna utanför. Och sonen hade frågat... Går det bra? Går det bra? Och då sa hon, ja det går bra. Alltså de ukrainska soldaterna kommer hjälpa oss. Och sen så hade han ändå sagt att ja, men jag vet att det är ett krig och att det är farligt, vi kan dö. Och sen då när det var som värst så berättade mamman, då hade de satt in sonen på toaletten för det ansågs vara det säkraste rummet i lägenheten. Och där hade han suttit och spelat Kina schack med sin gammelmormor då. Och sen som många barn så lekte han och då hade han liksom lekt krigskorrespondent. Så han hade filmat med telefonen. Och sen berättade så här, sitter jag på toaletten med gammelmormor. Utanför så är det krig ungefär. Så att då, alltså det lärde ju mig att barn vet ju mycket mer om krigen än vad vuxna tror.
Nathan, vad skulle du säga?
Alltså jag vill inte börja berätta om hemska saker som händer just hos mig, för då kanske jag genast blir anklagad för partiskhet. Men jag kan berätta om en palestinsk kollega som inspirerar mig mycket. Jag ska inte nämna hans namn, men som spelar en jätteviktig roll i det som händer i det palestinska självstyret, där också yttrandefriheten hastigt inskränks. Han har några källor inne i förvaltningen så att han ser nästan all korruption som pågår, alltså pengar som avleds, som kommer på villovägar och som hamnar i makthavares fickor. Och de vet vem han är, men han har han vet mycket och det skulle vara farligt att göra sig av med honom. Och han fortsätter, men hans fru säger, du måste sluta för att nu alla de mäktiga personerna i självstyrets ledning så trötta på dig. Att, men samtidigt så har han då oerhörda framgångar därför att det palestinska samhället då behåller sin vitalitet och det här får ett oerhört genomslag. Så att det här är en historia som vi kanske kan berätta så småningom.
Mm. Anna-Lena?
Det som är speciellt för Ryssland är att det är ett land som har ett fruktansvärt styre och tyvärr också nog många människor som är likgiltiga, men så finns det också alltid de här människorna som har något märkligt mod, alltså som bara vågar protestera. Och också den här situationen där nu efter att krig, efter att Ryssland anföll Ukraina, så är det ju ännu farligare att protestera än vad det har varit tidigare. Och för någon månad sedan i Sankt Petersburg intervjuade jag 77-åriga Jelena Osipova som är en konstnär och som har gått ut och demonstrerat mot Putin-regimens brott ända sedan alltså i över 10 år har hon gjort det. Och hon sa, hon är väldigt trött på att hela tiden få höra att hon är så fantastisk. Och när jag ställer den frågan som alla har gjort, att hur vågar ni, man ska ju nya äldre människor i Ryssland, hur liksom, vad det får hitta ni modet, så viftade hon irriterat bort frågan och sa, jag avskyr när de kallar mig Sankt Petersburgs samvete. Det finns ju många andra personer med ett samvete, annars vore vi alla döda.
Ja, bra.
Fantastiskt. Jag kan inte låta bli att säga någonting också. Jag blev väldigt gripen av den kvinna som vi också skrev om, som hade lyckats fly från Ukraina, eller hon tog sig ut därifrån med hjälp av sin arbetsgivare och var i Warszawa, men hade sin mamma kvar i Mariupol och försökt få ut henne på olika sätt, och när det inte gick så körde hon själv hela vägen från Warszawa till Mariupol och visste inte då om mamman skulle leva eller var död. Och det var ett rent otroligt farligt företag, men det gick, hon hittade sin mamma där, vi träffade båda dem. Sen tyckte jag också det var så spännande att när man frågar, man kan inte riktigt fråga folk hur de känner när de har förlorat allting. Man frågar vad de har varit med om och så. Men när man bad dem att berätta om sina städer som de var innan. Vi träffade ju många som hade kommit från Mariupol. Jag har själv aldrig varit där. Men när man bad dem säga så här, men vad var det för en stad innan kriget kom? Då plötsligt så var det många som började gråta. Och de började berätta om, ja, men det var ju så här det var. Vi hade det här. Och det var som att det bara brast då när de berättade om sin vanliga stad. Jag vill tacka er jättemycket för att ni var med här idag. Anna-Lena Naurén, Rysslands korrespondent. Nathan Sacher i Jerusalem. Torbjörn Pettersson som bevakar Asien och även andra delar av världen. Och Zed Alnahal som är reporter på utrikesredaktioner. Och jag tänkte avsluta med ett annat citat från Washington Posts tidigare chefredaktör Marty Baron. Han säger så här, we're not at war, we're at work. Tack allihopa.
Tack.
Bra. Tack, tack. Tack ska ni ha.
Om du vill kontakta oss så går det bra att mejla till studiodn@dn.se. Kom också ihåg att prenumerera på Studio DN där du lyssnar på poddar så missar du inga avsnitt. Studio DN görs för Podplay av producent Sabina Marmelaka, ljudtekniker Patrik Miesenberger och teknik Jonas Lindskog, Bauer Media. Jag heter Sanna Thorén Björling.